Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej från förr i tiden.
Hej,
hej. Nu är vi ute på turné.
Nu igen.
Smacka skiten ur Lorensbergsteatern och Skala, tror jag.
Just det.
De här veckorna. Så att det är förbandade avsnitt. I verkligheten sitter vi precis och försöker komma över att Queen Elizabeth precis har gått bort. Och det är ju old news för er som sitter och vet saker som hur det gick i valet. Massa saker vi inte känner till. Hur september är hittills, sådana saker.
Just det.
Ja, mycket sånt är det ju. Vi kanske också behöver lufta de här tankarna om Elisabeth på något sätt. Vi kan inte göra det här, för det är ju old news för er. Men kanske har vi gjort det någon annanstans. Vi får se. Stort för oss alla.
Varsitt blogginlägg, kanske.
Kanske kan få låna en blogg. Blondinbella.
Hear det låter us. Bra.
Ja.
Vad ska ni prata om då? Förbandade?
Jag vet faktiskt inte. Det är väldigt fitta fat handgranat i huvudet.
Just det, för du trodde att det var ett vanligt avsnitt. Så du hade tänkt att prata om Elisabeth.
Ja, jag har läst den. Jag läste tråden i natt. Har jag gjort. Och sen har jag läst många andra trådar. Det är en mash av allting jag har tänkt den här veckan. Men framförallt,
det vill säga då, för 7 veckor sedan när avsnittet kommer. Så din prata kan heta så här: vad Emma Knyckare tänkte för 7 veckor sedan.
Ja, precis.
Det tycker jag är ett skitbra... Jag känner redan att vi har avsnittsnamnet.
Eventuellt.
Så tänkte Emma Knyckare för 7 veckor sedan.
Jag tror det har med barndomsminnen att göra.
Okej.
Okay. Ja. Och då kan du flyga iväg. Ni fattar.
Ja, vi fattar. Vi fattar. Vi ser fram emot det.
Ni då?
Jag ska prata om skogen lite grann.
Skogen, ja. Jag ska prata lite om det här hamsterdjuret. Ja, nej, men som vanligt på höstkanten så börjar ju folk bli lite så, fan, alltså är det verkligen det här livet man ska leva? Det har vi ju pratat om 1000 gånger sedan, bara sedan sommaruppehållet från olika perspektiv. Du har pratat om idéer folk desperat försöker realisera för att slippa gå tillbaka till sina jobb.
Yeah.
Jag har väl pratat om det 1000 gånger också.
Ja.
Men jag tycker det är någonting särskilt i år. Jag tycker att det verkar vara en så riktigt extra uppgiven stämning där ute i stugorna. Och i slutet av augusti så startade raggeballetråden "Jag pallar inte att leva i det här hamsterdjuret", där den skriver: "Efter att ha haft semester i 3 veckor så har jag kommit underfund med att jag inte orkar jobba längre. 7-16 jobb känns som att man slösar bort livet. Jag vill tillägga att jag är 32 år och jag har alltid känt samma sak. Andra kommer en halvtimme innan vi ska börja jobba och har med sig frukost och matlåda varje dag. Men jag orkar aldrig tänka på sånt. Vad tycker ni att jag ska göra?" Och raggeballe får ett par tips. "Kolla om du kan gå ner i timmar", skriver någon. "Du kanske kan jobba lite mer varierande timmar." Alltså inte raka veckor.
Just
utan
det.
Liksom så. Kanske jobba kväll någon gång och så dag någon annan. Inte så dumma tips faktiskt,
nej,
tycker jag.
Nej, det är ju så folk gör.
Ja, precis. "Peter heter han", skriver: "Jag har känt samma sak ända sedan jag gick i grundskolan. Min plan har alltid varit att bli självförsörjande, men utan att kunna behålla ett jobb har det varit svårt att uppnå det. Nu är jag i din ålder och kan äntligen spara pengar. Jag läser och praktiserar och blir självförsörjande. Mitt mål är att ha en bar i Colombia där jag kan odla lite gräs samt bara njuta till min dödsbädd. Det här är min lösning. Alla har olika. Men har jag ett hus med ett stort trädgårdsland kan jag säga till det där hamsterhjulet att dra åt helvete. Huset blir som mina fuck off money."
Ja. Ja, men så tänker ju många, men det är få som gör det.
Ja, ja, men jag tror ändå på det.
Eller är det bara att man aldrig mer hör från dem?
Ja. Kanske.
Mm. Ja, jag har oklädsamt stor längtan till sånt här.
Till Colombia?
Inte just Colombia.
Det är du och...
Inte just Colombia, för att jag har svårt för den kontinenten som Colombia ligger på. Men bara att man funderar på att komma undan på olika sätt. Visst. Lura systemet. Mm. Jag tycker det är oklädsamt. Jag vill absolut inte vara på ett konvent med andra som också vill hoppa ur hamsterhjulet. Men tyvärr, jag erkänner.
Om du får välja mellan konventet eller åka med Kerstin Thorvall till Colombia, vad väljer du?
Kerstin.
Får jag vara med Kerstin så är ju kanske Colombia okej.
Okay. Hon är ju döaren drottningen.
Colombia, great again.
Men jag tror det är, man måste åka med en tant som är mer alfa än... som har mer machokultur.
Birgitta Stenberg skulle
vara bra.
Han skulle brotta ner folk. Nej, men jag också. Alltså, och det är ju konstigt, vi gör ju den här podden. Vi lever ju på det här nu. På många sätt har vi ju lurat systemet redan. Men ändå säger man så.
Och jag runt och pratar om tvåan.
Kan man lura det lite till?
Det är så jävla dumt. Ja. Nej, men det verkar vara mänskligt i alla fall. Ja. Så det kan vi väl enas om. Haile Selassie den första har en mer realistisk lösning då och skriver: börja bäckna så blir du din egen chef. Fria arbetstider, adrenalin och spänning med mera. Där finns allt du söker.
Jätteroligt att hävda att man har fria arbetstider om man bäcknar. Jag väljer att jobba tisdagar på lunch. Ja. Det passar mig bäst.
Nej, men aldrig
på röda dagar.
I teorin har du det i alla fall. Du kan ju välja om du svarar när tjackisarna ringer.
Ja, men precis. Jag har fått väldigt mycket... Ja, det är väldigt roligt nu att langarna skickar ut såna här sms nu för tiden.
Jaha.
Ja, jag köper ju inte knark.
Men får ändå
sms. Men kan ibland på olika omvägar få ta del av sms när det är så: tjena gänget! Mm. Nu kör vi igång en ny härlig vecka med specialpriser. Man bara, jag är så glad att jag slutade knarka innan det blev rabattkuponger.
Fy fan vad mörkt.
Ja, det är mörkt.
Åh, dit ska de inte behöva gå.
Nej. Mängdrabatt och sånt, jättemycket.
Rabattkupong. Har ni sett den tråden på Flashback? Någon som undrar, vad är det för liten bögig väska som invandrarkillarna har börjat gå runt med, som är så efter.
Just det.
Den kom väl typ för några veckor sedan, den tråden. Det bäckna väska var väl typ ett nyord i Svenska Akademins
ordlista. 2016.
Jag tror det. Till och med jag har den.
Du är en perfekt. Rudan 88 skriver så här: TS borde sätta sig på Google och skriva in FIRE, eller Fire Movement, förkortning Financial Independence Retire Early. Det har ju vi varit inne på i podden
tidigare. Kanske de kommer till vårt avsnitt till och med.
Ja, precis. Mm. Och det är ju då att man ska ta sig ur hamsterhjulet genom att helt enkelt springa i det extra fort och mycket under en period. Så att man liksom jobbar som en gris och tjänar fitt mycket pengar när man är ung och mår bra och är frisk. Så man kan vara så jävla ledig när man har slitit ut sig sen.
Och mår dåligt.
Svinvärt.
Har det någonting med Fire Festival att göra? Eller
nej,
det
tyvärr.
Det hade varit så härligt.
Det känns som lite samma manstyp.
Om det var Firefolk som låg där och bajsade i grupper på Fire Festival, då hade man blivit väldigt glad.
Är det rent objektivt det roligaste som någonsin har hänt? Jag är ganska säker faktiskt.
Det är väl det, och att han med Segway dog på en Segway. Mm. Det är väl det.
Körde ut för ett stup.
Dubbelkul.
Det är dubbelkul. Ett annat jävligt bra tips som jag är förvånad över att det är ingen som tipsar till er om, det är att bara bli så minimalist. Alltså om man inte vill ha nya grejer hela tiden så behöver man ju knappt ett jobb.
Den där är jag jävligt svag för.
Ja, jo precis. Du kommer nog ha lite att säga nu, tror jag.
Här ska det skalas ner.
Men det är ju en otrolig rörelse nu, minimaliströrelsen. Den har vuxit sig så in i helvete stor i väst de senaste åren. Och på Flashback så finns det en hel hög övertygade minimalister. Det är också roligt, Ina, att du tänker att du skulle kunna ha minimalistiska anlag.
För
du skulle inte överleva en dag. Alltså.
Nej, men gamla grejer, men jävla vad grejer.
Men grejen är...
Och du älskar ju allihopa.
Ja, men det gör jag. Men grejen är att det jag tycker är nice jag är ju paniskt rädd för att dra på med kostnader. Så länge jag har fasta utgifter på typ under... Jag skulle aldrig orka ha fasta utgifter för mer än 5000 kronor i månaden. Då skulle jag liksom skjuta mig själv. Jag får liksom ångest av det. Så att jag har fasta utgifter på under 5000 i månaden, så att jag vet att det som är över, det kan jag bara bränna.
Ja. Men på Flashback i alla fall så finns det en hel hög övertygade minimalister. Och de har fått inspirationen till sitt downsizade liv från lite olika håll. Från populärkulturen mest. C. Kent blev till exempel minimalist efter att han såg filmen Fight Club. Och när han startar tråden minimalistisk livsstil ett tag senare så har C. Kent precis tagit steget att lägga över sina räkningar på autogiro. För räkningar räknas tydligen också till saker, men bara om de är fysiska.
Okay.
För superurban så börjar det med filmen.
NFT-grejer kan man äga om man är minimalist i så fall, vill jag veta.
Ändlöst med grejer. För superurban så börjar det med filmen Into the Wild.
Nej
men det är så många som älskar. Ni vet han som bara drog rätt ut i ingenstans och så. Lämna alla som tyckte om honom och dö långsamt av oro under 3 års tid när han åt olika växter, varav en till slut dödade honom. Så himla fin film om killar och frihet.
Så jävla rötet. Jag har hört att det är en val med, så jag har inte sett den.
Är det?
Det minns inte jag. Du har inte sett den för att det är en val med?
Jag gillar inte valen.
Nej. Ina och hennes ex kollade ett tag på ett hus lite här längre bort. Men den låg tyvärr på Valgatan. Ja. Så det var, eller vad heter det? Späckhuggar.
Ja, de är extra äckliga.
Det var sånt. Så Ina kunde inte gå på visningen. True story. Det har blivit bättre på sista tiden, va?
Jag har ingen aning, jag kommer inte ihåg den här incidenten du berättar om. Du har ju ett minne som en gammal elefant. Men jag minns faktiskt inte detta. Men,
det betyder ju också att du inte kan gå hem till en minimalist. För de har ju bara valtavlor.
Exakt. Nej, men det har kanske blivit. Man utsätts ju inte så ofta för valar. Så det är ju bra. Men det diskuterades att jag skulle göra en grej som innefattade att jag skulle vara tvungen att vara på Naturhistoriska. Och det var jag tvungen att tacka nej till.
Ja, just det.
Det klarar jag faktiskt inte.
Nej. Valen.
Men jag skörde i sällan, det var väldigt mycket prat innan.
Så länge de inte stör mig så stör inte jag dem. om man med stör dem menar att jag får panikångest och gråter.
Mm. Det gäller att välja sina strider. Det har du gjort.
Ja. Jidaki skriver så här: som zenbuddhist är det ingenting konstigt med en minimalistisk livsstil. Ibland när jag ska tvätta så kanske jag bestämmer mig för att kasta hälften av kläderna. Men det går ju också in på andra områden förstås. Jag har inget wallpaper på min dator utan jag kör den klassiska gråa stilen. Jag använder aldrig krydder i matlagningen utan klarar mig bra med ris och kidneybönor rakt upp och ner. Jag har inga mönster på kläderna, bara enkla, solida färger. Inga starka färger, bara svart och beige.
Jaha, som någon slags omvänd Montessori.
Ja, precis. Men det här är väl inte dumt alls. Alltså, varför ska man vara minimalt minimalist när man liksom kan maxa minimalismen?
Det är sant. Det här med att slänga hälften av kläderna när man har tvättat dem, det låter ju lite som du, Emma.
Så kan det vara.
Väldigt bra.
Nej, men det är ju bara när man gör så här som det liksom blir en livsstil. Och det är ju en livsstil man vill ha, eller hur? Ett annat sätt att maxa minimalismen, eller lite av ett måste om man vill leva minimalt. Jidaki verkar ha missat det i sitt identitetsbyggande. Det är ju att börja leva hashtag vanlife. Då köper man bara en skåpbil och så inreder man den med lite enkla medel. Vissa drar in toa och dusch och sånt. Lite träpanel, både i golv och tak. Vitbetsad såklart. Man är väl inget jävla djur. Allting ska gå i beige och sen bara ger man sig iväg. Helt fri. Man säger upp sitt fängelse eller hyresrätt och lever och jobbar från sin van. Gärna som hashtag digital nomad, eller som du brukar säga, Ina.
Diginom. Man hinner inte säga digital nomad för man är så minimalistisk. Jag tycker det är konstigt att Diginom inte har fått vingar.
Det har verkligen inte fått vingar.
Under den här turnén, hur många gånger har ni hört mig säga Diginom?
Lika många gånger som jag har hört dig säga samtidigt. Exakt. Som du har tagit oss på fittan.
Exakt, så det är många. Hur kan detta att inte har fått vingar, det förstår jag. För det är ju mer för en sluten krets. Men att Diginom, att inte varenda roddare som har hört det var så här, det där hakar jag på. Jag förstår inte.
De tror väl kanske att det är en Pokémon.
Ja, det kanske de tror, ja. Eller någon slags Didgeridoo.
Kanske.
Man skulle också bara kunna säga Digin.
Ja, det kunde jag precis, inga jävla vokaler.
Jag börjar med det nu under hösten igen, se om det går bättre.
Men känner ni till det här konceptet?
Van life? Det är ju mycket med det.
Precis.
Folk som håller på.
Ja. Det, man kan säga det är någon slags modern, lite gladare version av nomadismen. Alltså, egentligen så finns det ju ganska mycket böcker och sånt som handlar om nomadism. Men de är liksom ganska deppiga och så. Så jag skulle säga att rörelsen blev en positiv grej som då kom igång på riktigt när det blev en hashtag. Och då var det en så amerikan som bodde på Manhattan och jobbade som designer på Ralph Lauren som bara, nej, nu hoppar jag av det här hamsterhjulet. Och så köpte han sig en van som han inredde spartanskt, viktigt. Det är väldigt, väldigt centralt för honom i efterhand. Och så startade han hashtaggen. Och nu finns det 13,6 miljoner mäktiga inlägg hashtaggade med vanlife.
Och det är därför man får upp dem, eller har jag råkat trycka på en sån en gång?
Jag tror om du har tryckt på den en gång så är det kört. Så är det kört.
För det är allt från liksom, familj på 12 personer som ska bo sådär.
Och polyfamiljen. Och jag är besatt av dem.
Vad heter de?
Polyfamiljen.
Ja, det är ett polygäng. I en van.
I en van. Oh, och de har en jättelång van och en husvagn. Som
Men de har ju knallar. När de går ut, när de stannar på en rastplats, så kommer det ut ett par först. Så här, det var allt. Mm. Sen kommer det en fru till.
Nej,
en fru
det är
till.
Två män.
Nej, de jag har sett är ett heteropar och 10 barn.
Aha.
Ja, det måste ju vara samma effekt med clownerna och bilen där. Tar aldrig slut. Jag är faktiskt ganska förskonad från den här hashtaggen. Det dyker inte riktigt upp. Nej, jag har nog klarat mig lite. Ja. Men jag känner absolut till det.
Du känner till det, ja. Nej, men, och i Sverige så är vi ju jävla early adopters av amerikansk kultur. Vi är generellt sett otroligt snabba på att hoppa på jänkarfenomen. Så helvete, precis som du säger Emma, vad det levs vanlife här. Mm. Därför finns det såklart också flashback-trådar om det här. Som tråden vanlife i Sverige. Där skriver Hurt Åke så här som svar på TS fråga om någon då har levt vanlife i Sverige och har några tips. Många skulle inte klara av att skita i en hink och pissa i en flaska. Den personliga hygienen blir en fråga som måste lösas. Många av de mer glamorösa vanlifers man hittar på YouTube har avslöjats som bluffar. De bor inte alls heltid i sina häftiga små hippie-Volkswagen-bussar.
Det respekterar jag.
Själv bor jag heltid i en enkelt inredd van under ett par månader per år. För att duscha tar jag in på campingplatser eller hittar rastplatser med faciliteter ungefär var tredje dag när jag åker runt i Europa. Däremellan sköter jag hygienen med tvättlappar. Ibland hittar jag en naturskön plats där det finns möjlighet att bada i en sjö. Jag älskar det livet och ser mig lätt som heltidare när jag går i pension. Mm. Ja, hör
så
ni?
Lever ju du också, fast i en lägenhet.
Tack.
Varsågod.
Jag tyckte det var roligt att han var bitter för att andra inte var lika van som han.
Ja, det är ju exakt. Som, alltså, inom alla livsstilar så finns det ju någon slags schism alltid. Ja. Någon jävla skiljelinje. Och den här, i det här fallet då, så går den mellan de som tycker att de är riktiga vanlifers. Som lever svinprimitivt into the wild-gänget. Och så den andra sidan då som pyntar och inreder sin van för att den ska bjuda både på komfort och insta-vänlighet.
Ja, precis. Och jag, badrum och så.
Ja, precis. Det är ganska många som har dusch och grejer. Och liksom kakrade kök. Nej, men jag är en person som tycker att det är så trist med konflikter. Och jag tycker att de här två lägren kan förenas av att de båda håller på med en skapande verksamhet. De skapar båda två sin identitet. De snickrar och bygger och filar bara på den på olika sätt. Och jag tycker att de borde kunna mötas i det. Mm. Eller hur? Ja. Kamrat Blue ställer en fråga. Varför bygga en skåpbil när det finns färdiga husbilar? Ska man själv snickra blir det både tungt och fuktproblem med tiden. PS Vingr 94 svarar, en husbil är svindyr. Att bygga om en van sparar man mycket deg på. Där vill jag säga att det beror på.
Ja, det beror väl verkligen
vilken
på.
Vilken del av rörelsen man tillhör. Mm.
Ja. Men jag respekterar verkligen människor som gör sånt här. Som liksom, de lever då i en lägenhet och så har de inrett en van. Och så har de sitt Instagram-konto där de utger sig för att leva vanlife. Mm. Och så gör de inte det.
Nej,
det är det roligaste jag vet. Mm. Som han som hade den här sekten i öknen i USA. Där man kunde bli mätt genom att bara titta på solen. Och alla hans adepter bara dog. Och så kom han på att han typ hade suttit så tryckt pizza och hamburgare i smyk och så. Han bara, man får all näring man behöver bara man tittar på solen. Alla blev blinda och dog. Han bara, det visade sig att han åt i smyk. Det är något kul med det.
Det är något väldigt roligt med det, absolut.
Det är ju, gud.
Kamrat Blue fortsätter. Det finns ju begagnade husbilar att köpa, likväl som skåpbilar. Det är skillnad att bo i Kalifornien och i Sverige. Det kommer kräva en väldigt dyr ombyggnad om en skåpbil ska fungera i Sverige året runt. Och det är väl okej fråga, men jag vill också fråga Kamrat Blue. Har husbilar vitlaserad träpanel och en DIY-känsla? Nej, just det. Och om man tillhör det andra lägret då, har husbilar alldeles för mycket bögiga moderniteter som toa och dusch.
Just det.
Nej, helt annan grej. Inte alls samma sak som hashtag vanlife. Stryko har ytterligare ett bra argument mot husbilar. Det är en fördel att ha en generisk vitgrå skåpbil. Om någon ser den parkerad så är den osynlig. Men med en stor klumpig husbil så kan man aldrig stealth-campa. Det är ett begrepp inom rörelsen, det betyder smygkampa-ish. För en husbil syns alltid och går aldrig att gömma undan utan att någon ser den och tänker eller säger, där är det någon som kampar. Det är ju sant. Det kan man ju verkligen...
Nej, det är ett stigma man får leva med då.
Det är ett stigma, ja. Hurt-Åke, ni minns han som tillhörde minimalistsvängen. Mm. Han bekräftar att det här är en jävligt viktig grej. Att man vill kunna flyga under radarn. Han skriver så här: jag har sovit mitt i stan i Berlin, Prag och massa andra städer. Där kommer man inte undan med en husbil. Då blir det knackeliknack från herr polizei. Dessutom drar man till sig annan uppmärksamhet när det ser ut som att en hel zigenarklan har slagit läger. Diskretion är nyckelordet. Och det här är också en viktig grej, det som Hurt-Åke skriver om, citat, zigenarklanen. Det vill säga att distansiera sig från andra människor som lever som nomader, men som inte liksom gör det inom ramarna för hashtag vanlife.
Nej, just det.
Det verkar vara väldigt, väldigt viktigt.
Det är fel minimalism.
Fel sorts minimalism. Och diskretion är nyckelordet. I tråden, ska flytta ut i husbil slash van på heltid. Vilken av dessa ska jag köpa? Haglar lovorden över TS. Fy fan vad du är modig som bryter dig ur, säger de. Följ drömmen. En riktig king. Men i tråden, bo året runt på camping, är det lite annat ljud i skällan. TS Kevin Hoffland radar upp det han menar är otroliga fördelar med att bo på camping. Det är fan billigt, menar han, och det tycker TS är jävligt gött. Han är rätt sugen på att göra den grejen. Men det möts inte alls av samma glada tillrop. Heavens Devil skriver, det är inte alla som vill ha white trash som grannar. Och Pekka skriver, alla vill inte leva som zigenare. Mm. Nej, det är fel sorts vanlife, ja, det där.
Just det, man måste inte ställa sin van på en utsiktsplats. Eller hur? Du ska inte ställa den på en camping, utan du ska ställa den i någon cool stad eller där det är mycket vackert.
Alltså, grejen är att det är väldigt, väldigt viktigt i alla fall att ingen misstar den för en fattig, helt vanlig camper. Alltså, det viktiga är att man har gett upp ett bekvämt liv. Ja. Det är inte alls samma sak om man aldrig har haft det bekvämt.
Nej, just det. Okay. Man, det är ju som inte... att landsbygden bara är härlig ifall det är utflyttade copywriters som bakar knäckebröd. Mm. Då är det härligt med landsbygden. Härligt.
Man kan
men
inte vara minimalist.
Men när det är någon som lyssnar på norsk dunk på en fyrhjuling och är kanske 9 år.
Inte
mindre härligt.
Härligt. Mm. Och man kan ju inte vara alltså man kan ju inte födas som minimalist. Nej. Det är någonting man måste välja.
Just det. Mm. Men det är ändå spännande att tänka, för jag tänker ändå som du, Emma, att det spelar också roll var den står. För även om man har haft en riktig sån lifestyle-van och satt den på Böda camping så hade det omedelbart smutsats ner av sin omgivning, tror jag.
Ja, jag tänker på de tacoparet i Gift i första ögonkastet. Då är mycket det ju att den ska stå på plats.
Ja.
Det är ju som den här Insta-versionen av rörelsen. Ja, precis. Och så tar de en bild. Alla tar ju bilden när dörrarna på skåpbilen är öppna.
Sen åker de hem för att de har en bebis. Mm.
Ja, det är jävligt weird det där att det har börjat dyka upp Insta-ställen ute i naturen. Typ att man är vid något så här, liksom, det här har jag mest sett i Asien. Mm. Men typ, man går kanske vid ett vattenfall eller någonting sånt där som är rätt fint. Då är det plötsligt någon som har hängt upp en gunga. Man så här, vänta lite nu. Och så går man och kollar på tags och ser det bara sjukt mycket typ indonesiska influencers som har suttit på den här gungan. Konstigt.
Det är väldigt konstigt faktiskt.
Ja. Mm. Det är också mycket det här med just med unika platsen. För jag var ju i Italien. Ja. Jag kanske har missat det.
Va? Har du varit i Italien?
Jag var i Italien. Och då var jag på en promenad och gick upp i bergen. Och då var det också en sån jättefin utsiktsplats. Och så tyckte alla att de var unika då, som levde vanlife. Mm. Men det stod ju liksom 25 stycken sådana där som hade hittat, inom situationstecken, orörd natur.
Men då photoshoppar man ju bara bort de andra.
Armhålarna. Just det var ju, det är ju inte alls dumt.
Nej. Nej, exakt så var det ju. Fick in och kollade på.
Men där finns det ju, och jag menar, det finns ju ganska många skäl till att en van är smidigare än en husbil. I Italien till exempel så får man inte köra med husbil på vissa platser. Ja, liksom.
Just för att de bara vill ha riktiga minimalister.
Ja, exakt.
Men vet du vad som också stod där? En food truck.
Ja, såklart.
Som säljde
bam för samtiden.
Man bara var unikt.
Nej, men jag läste lite olika artiklar på det här vanlife-ämnet när jag gjorde research inför den här praten. Och det fladdrar förbi lite kritik. Mm. Ja, fy fan. Alltså, i en av de här amerikanska artiklarna som jag läste då var det någon som kallar den här downsizningen av livet för fattigdomsappropriering. Och det är ju i en amerikansk kontext, får vi väl säga.
Just
framförallt. Där är ju vanlife, utan hashtag då, nota bene, någonting som folk ägnar sig åt när de har blivit av med sina hem på grund av att de har blivit av med sina jobb och behöver dra runt då och leta tillfälliga anställningar. Mm. Om ni har sett Nomadland så vet ni, har ni sett det?
Har inte sett det.
Otrolig film, alla ska se den.
Men jag har läst Barskrapad och hon dog. Shout out till Barbara Ehrenreich.
Mm.
Vadå, är det boken?
Är hon död?
Mm, hon dog för... när ni hör det här var det 2 månader sedan.
Nej!
Men ja, hon dog jätte... Det var ju typ ingenting om det. Men ja, hon har tyvärr dött.
Ja. Älskar sen, Smile or Die.
Mm, ja, hon är otrolig. Men ja, hon är död.
Det var tråkigt att höra.
Ja, men ja. Vi piggar upp oss med lite mer Vans då.
Ja! Ja, men alltså, nej, men det är ju ganska mörkt den här berättelsen då i Nomadland. Och, men ja, alltså, jag tycker att hashtag vanlife, de har ju bidragit till att skänka lite ljus till det hela. Så jag tycker faktiskt att den där kritiken är trist. Ja. Det är svinfina saker som sker under hashtag vanlife.
Som Oxycontin-park där ingen har tänder och alla bara är arbetsskadade. Typ. Mm. Och så hänger någon upp en ljuslinga. Och då blir det vanlife.
Då blir det vanlife. Har ni sett den där, vad heter den, parken i Kalifornien någonstans? Eller i öken någonstans?
Nej.
Vad fan heter den? Honey Into the Wild där, bland annat. Men det är en sån van-uppställningsplats som tidigare bodde tandlösa liksom, folk.
A trailer park.
Men de får inte plats längre. Nej, tyvärr.
För mycket
ljuslingor. Nu är det konstnärer där.
Bra att det skapas förorter till...
Ja, precis. Nej, men det, alltså, ja, det är svinfina saker som sker inom den här hashtaggen. Exempelvis så finns det en del i den här minimaliströrelsen som liksom i allmänhet strävar tillbaks till det naturliga och primitiva. Och liksom så bort från alla bekvämligheter. Och de har liksom hittat inspiration i att inte ha rent vatten att dricka. Ja. Mm. Och jag kände faktiskt inte till det här. För det har kommit en grej som heter raw water. Som då är så i ofiltrerat vatten. Som är helt fritt från olika tillsatser. Och det här har kritikerna såklart också åsikter om. De hittar alltid någonting att klaga på. En kritiker skriver så här, och det här är ett citat men jag har klippt lite i det. 9,5 liter raw water kostar $36.99. Vad är det? 370 spänn.
Men ska man köpa det?
På Rainbow Grocery i San Francisco. På Liquid Eden i San Diego kan du köpa vatten utan klor och flor. Butiksägaren berättar att han säljer 900 liter sånt vatten om dagen.
Aha, det är sånt vatten. Ah, ja, det är för riktigt efterblivna människor nu. Okej, då är jag med.
Jag trodde vi pratade
Jag trodde också vi pratade om sjöar först. Ah, Bear Grylls,
det gör vi nog också, tror jag. Men,
men man kan också köpa.
Precis, man kan också köpa. Om man inte är i naturen då, så kan man ju få tillgång till raw water.
Grills filtrerar det ändå genom
ingen jävla filtrering nu.
Nej.
Artikeln fortsätter så här. Råvatten kan mycket väl vara speciellt, men det är inte säkert. Parasiter trivs i ofiltrerat vatten. Det gör också bakterier som orsakar dödliga vattenburna sjukdomar, såsom kolera. När människor dricker obehandlat vatten beror det vanligtvis på att de inte har någonting annat att dricka. Människor som tror att ofiltrerat vatten är bra för dem har inte bara förvirrat sig själva att tro att de har uppfunnit någonting som redan finns. De har även anammat en svårighet som fattiga människor lider av och tagit bort den från dess samband med fattigdom. Det här tycker jag är väldigt, väldigt negativt.
Ja.
Ingen respekt för folks behov av att bygga identitet. Dessutom lite raw water är det väl ingen genom historien som har dött av. Fan. Tillbaks till kärnan. Minimalism och hashtag vanlife. En lite trist detalj, det får jag ändå medge. Det framkommer i en flashback-tråd från slutet av augusti i år. Ville Leva skriver så här. Jag har gått i tankar, precis som alla andra svenskar, att köpa en skåpbil och sen bygga om till campervan för att sen åka runt i Europa. Nästan vilken skåpbil man än tittar på så har priserna ökat brutalt bara i år. De som kostade 140 000 i mars kostar nu 200 000. De som kostade 90 000 i mars kostar 140 000 nu. Och detta är endast själva skåpbilen, inte en ombyggd campervan. Och det här är ju trist för alla aspirerande stealth campers där ute. Att de ska behöva norpa så mycket av sina besparingar för att kunna börja leva hashtag vanlife.
Ja, jag såg också på Airbnb och så. Så kan man också då såklart hyra över en natt. Även på hotell, alltså att du kan få bo i en van.
Med
vanlife en natt istället.
Ja, precis. En natt, det är ju, vad är det liksom? Det är, man ska ju flytta ut i den. Det är ju det som är.
Eller stå på sin plats då.
Eller stå på sin plats. Jag såg också någon som tjatade om att det här skulle påverka hantverkarna, att priserna gick upp. Men de behöver ju inte skåpbilar till att bygga sin identitet.
Alltså, nej,
de
använder just det.
Till att bygga
nej, de har ju redan den.
Ja, ja, visst. Nej, men jag ska faktiskt ta och sluta här. Men jag hoppas att jag kanske har inspirerat någon där ute att börja leva hashtag vanlife. Eller om ni vill leva... Om ni vill leva ett liv som hashtag Diginom då, utan hashtag vanlife, då vill jag tipsa om att hålla utkik efter så kallade wifi tribes.
Mm.
Det är verkligen asfett. Man lever liksom och bor med andra digitala nomader i en wifi tribe.
Ja, det är fett. Det är
wifi
fett.
Tribe. Ja. Och så flyttar de liksom runt i världen tillsammans med sitt wifi i sin tribe. Fast de kallar det inte för att resa, utan de kallar det för chapter.
Så jävla
när triben då flyttar vidare så är det ett nytt chapter.
Ja, det är så jävla stark.
Kolla upp det. Wi-Fi Tribe. Jag upprepar Wi-Fi Tribe.
Det är så himla roligt. Det absolut roligaste med Digimon, det tycker jag är att man kan säga det. Man kan anklaga folk för att vara det så himla enkelt. Det räcker att någon av er sitter med en dator någon annanstans än på ett riktigt kontor. Så kan man vara så här, tja Digimon, det är jävligt gött. Jag uppskattar det mycket, mycket, mycket.
Jag önskar att lyssnarna kunde få se Mias ansiktsuttryck när hon var färdig. Ja. Hur ledsen du blev. Ditt ansikte bara föll ihop.
Det här är det deppigaste jag vet. Fan alltså.
Jag ska faktiskt ta vid lite där du var, ja. Mia. För att det känns som att mycket av det här, det handlar ju om en kärlek till skogen. Att få vara där ute i det fria. Och på Flashback, där finns det en enorm kärlek till den här mytiska platsen. Maten blir godare i skogen, skriver en person. Det är underbart att runka i skogen, säger en annan. Ja, men att bajsa i skogen är det bästa, skriver en tredje. I en hel tråd som har jättemånga sidor om hur gött det är att bajsa i skogen.
Mm.
Jag är lite oförstående, måste jag säga. Jag tycker skogen är bra att ha. Under pandemin tyckte jag att den var jättebra att ha.
Mm.
Men nu när omgivningstypen inomhus är tillåten igen, då är skogen rätt död för mig. Som den har varit under södra delen av mitt liv. Och så är det ju liksom för många med skogen, att den ska lösa ett problem och sen helst inte störa. Typ, jag har släppt ut några miljoner ton utsläpp för mycket. Det löser skogen. Mm. Inga problem. Mm. All vårdpersonal är tyvärr utbränd efter 2 års pandemi. Skogsyoga! Inga problem. Det löser allt.
Det,
jag vill himla gärna dejta någon, men jag saknar helt personlighet. Skriv på Tinder att du gillar skogspromenader, så var det löst. Mm. Svenskar verkar tro att skogen ska lösa alla problem. Och det här är ju lite av en kulturkrock. Min mamma tror inte att skogen löser några problem. Min mamma från Indonesien, hon tycker bara att skogen är ett problem. Jag tror vi har pratat i den här podden innan om hur illa rustad både jag och min dotter har varit för mötet med skogen. Och att min mamma tycker att att svenskar har barn i skogsmiljö i princip är att klassificera som misshandel.
Har vi pratat om i podden när vi var och plockade svamp med din mamma?
Det kanske vi inte har.
Nej, för det var ju inte dumt alls.
Nej.
Hon
nej.
Försvann ju
dels.
Jag tror hon var borta i drygt en timme.
Ja.
Och sen när hon kom tillbaka så hade hon hittat jättemycket svamp som hon la upp. Som var allehanda giftiga svampar som Rickard tog med sig och lämnade in på den här sjuka... Man kunde lämna det till giftcentralen. Så de kunde vara så, den kan du inte äta, den kan du inte äta.
Ska de behöva sitta så? Så sitter hon kvar med en champignon.
Jag kommer inte ihåg, var det botaniska som hade någon sån?
Ja, det var botaniska som hade en sån. Ja,
Gud vad spännande. Men hon har väl också det problemet när hon bodde i Indonesien, att skogen ju växer in i hennes
hus. Ja, men precis. Och i stora delar av världen är skogen någonting man håller stången. Man tuktar och bekämpar. Inte något man går ut i för att helas av det och beundra den. Utan man liksom, eller till och med uthärda.
Mm.
Och jag känner mig väldigt sällan som något annat än helt svensk. Men i mitt möte med skogen, och definitivt i min mamma och min dotters möte med skogen, så framkommer det ändå att jag är kanske inte helt och hållet härifrån. Jag provade en ryggsäck med magspänning i somras. Ja. Ville omedelbart begå harakiri.
Mm.
Och det här verkar vara fler som är inne på detta. Zlatan Josefsson skriver att invandrare aldrig är friluftsmänniskor.
Mm.
Some Lives Matter skriver att muslimer är skiträdda för skogen. Och Fjolbert att naturen är den sista refugen från massinvandringen. Enbollen skriver, skogen är babeluringarna livrädda för. De tror bland annat att den är full av livsfarliga djur och att den är bebodd av häxor med mera. Det tror definitivt min mamma. Han fortsätter. Så skogen kommer vi alltid få ha i fred, hoppas jag i alla fall. Skogen kommer spela en viktig roll för svensken under den pågående ockupationen och invasionen av Sverige. Så ligger det nu då, tjejer.
Så det var inte bara under pandemin, utan också nu
under
invandringspandemin.
Exakt, skogen ska inte bara rädda oss från klimathot, utbrändhet, akutbrist på personlighet, utan även från pandemi och invandrare.
Ja. Mm.
Mycket ansvar på dess späda axlar. Men en väldigt utbredd teori på Flashback. Imcho skriver att skogen är det enda svensken har kvar av sitt land. Vi får fly ut till någon gudsfet, en myggig myr som är omgiven av miltals med granskog för att gömma oss för IS-styrkorna som vill elda upp oss i burar. År 2121 trycker vi där ute i bussen, sanna mina ord. Blir ett slags Vietnamkrig av gerillakaraktär när de sista svenskarna gör motstånd mot den islamiska makten. Men tjejer, jag vill ju inte brinna i en IS-bur. Nej. Jag vill ju gömma mig i skogen med er.
Ja, det hade ju sig varit väldigt gulligt att se IS-krigare i stövlar.
Ja, precis. Bara en sån sak.
Ja, och flisjacka från Polen och Pyret, eller vad man nu har.
Eller hur? Ja, men jag känner, jag måste assimileras. Jag tänker att vi fortsätter podda när vi sitter i de brinnande burarna. Ja, och vi sitter där ihop.
Har du någon gång varit ute och letat kantarell?
Ja, det har jag varit med Mia. Ja. Hittat det är mycket sagt.
För det, jag hittade inte förrän jag opererade mina ögon.
Nej.
Ganska nyligen. Och efter det tycker jag att det är en helt annan upplevelse. Man blir ju som en tryffelhund. Att man liksom, det är inte konstigt att man försvinner från sin familj. För hittar man en så blir man ju helt jävla tokig.
Ja, nej men alltså jag tror att jag skulle kunna tycka att det var roligt. Mm. Det är väl mer bara att man har liksom sin mammas röst i huvudet som säger att skogen är något väldigt farligt.
Mm.
Och att liksom svenskarnas relation till skogen är ju ganska världsunik. Vi har 70% skog i det här landet. Många andra europeiska länder har typ 11-12%. Mm. England exempelvis, Turkiet har 11-12% skog liksom. Mm. Och vi har 70%.
Men farligheterna får man ju bara, man får gå skrika hela tiden så.
Ja!
För att skrämma bort
djur. Ja, men det är någonting med liksom folksjälen också. Det kom en bok för ett tag sedan, Granskogsfolket typ, som är döpt efter en dikt av Harry Martinsson. En av många som har skrivit dikter om gran i det här landet. Bara det skulle min mamma tycka var speciellt, säger jag. Bara med hennes röst, inte jag. Jag har inget problem, jag vill inte brinna i en IS-bur. Jag tycker det är jättebra med dikter om gran. Harry, hör du? Men där han är ganska framgångsrikt driver tesen att för svensken är skog en kyrka.
Mm.
En andlig upplevelse. Ja. Och att vi liksom, skogen är religion.
Ja.
På många olika sätt. Nåja, jag vill i alla fall inte brinna där ute. Och jag hittar ju liksom skogarna här omkring, men jag tror inte det är de Harry Martinsson menar, typ Sjöbergen och Svalebo.
Nej. Biskopsgården.
Nej, jag tror inte det. Nej. Jag kände att jag var tvungen att vidareutbilda mig lite. Där min mamma gick bet. Och gick till flashbacktråden ovanliga upplevelser i skogen. Bara för att se vad man kan förvänta sig.
Just det.
Alfa Matt skriver, i typ ingenmansland, långt från bebyggelse, gick jag på en liten stig i skogen och plötsligt dyker upp en snidad pekträskylt som det står dogging på.
Oh,
jag ser
wow.
En sårbotten cirka 40 meter in i skogen. Titta mig om, backa försiktigt därifrån. Dogging, det var ju det som vi pratade om i tv-programmet. Mm, att Jimmy Åkesson ska ha ägnat sig åt. Ja, det vet ju till och med du vad det är nu menar.
Att man har sex på offentliga platser.
Ja, men då är det ju ingen offentlig plats.
Nej, eller ja, det är väl.
Eller räcker det att man sätter upp en skylt? För i så fall så kan man ha sex hemma och bara sätta upp en skylt där det står dogging,
ja, men
i hallen.
Skogen måste, det är väl offentlig?
Ja.
Om ett träd faller i skogen.
Ja, just det, just det. Det finns en tråd om det med.
Ja, finns det
va? Den har inte Harry Martinsson startat.
Oh, nej.
Krill skriver, själv har jag stött på en helt naken man som cyklade efter en ödslig grusväg med en spritflaska i högsta hugg. Krill berättar också att han har sett en 55-årig man med kilt, en portfölj som satt fastkedjad runt hans handled med handklovar, och ur den här portföljen spelades porrfilmsljud.
Nämen.
Gud, som något slags bete. Eller en svensexa gone bad. Ingen vet.
Jävligt.
Brain disorder ska vi. Vid ett vandringsspår där jag gick var en man i full färd med att göra armhävningar utan tröja. Precis bredvid honom sitter en annan man i en campingstol och dricker en kvarting vodka direkt ur flaskan. Och Captain Hero har sett en man med bar överkropp stå och göra moves med nunchakos och lyssna på en bärbar CD-spelare. Plötsligt det här känner jag mig inte alls rädd för skogen om det är så här.
Nej, men det här låter ju vara som motionsspår typ east in i städer.
Ja.
Det här är ju inte riktigt skogen. Vad
tråkigt, för jag kände så här, det här låter ju precis som Chackisa på Sågatan. Jag känner mig, det här är mammas gata.
Det där är nog Sjöbergen.
Nej! Ja. Ja,
det är ju så sjukt, för när vi har gått i Änggården tillsammans, ja, så har ju du lett oss på stigar. Där har det varit helt sjuka grejer.
Ja.
Att det är så, här ligger bostadshus.
Ja.
Det här är
helt
det
sjukt.
Instängslat område.
Ja. Skjutbanor och grejer.
Ja, eller typ stugby.
Ja, Änggårdsbergen är riktigt sjukt. Där hittar jag ju också de här typen av park/skog.
Ja,
tycker jag är
det.
Ganska trevliga. Där man plötsligt kan stöta på en bänk. Nej men här väljer jag att sätta mig en liten stund. Det tycker jag är mysigt. Men den där riktiga skogen verkar liksom, hade det bara varit de här tjackisarna så hade jag inte tyckt det var så farligt. Men det finns ju värre saker där ute.
Mm.
Det finns ju även natur, som ni kanske vet.
Mm.
Hank 1338 skriver, jag har stått öga mot öga med en björn som har rusat mot mig i full kareta innan den vek av 30 meter bort.
Oj, det är ovanligt.
Så jävla där, läskigt. Men väldigt många är rädda för björnar och säger att de får björnskälvan så fort de går in i en skog.
Björnskälvan, jag har aldrig hört. Björnfrossa tror jag det hette.
Ja, då kanske att de sa fel då.
Ja,
jag visste inte att det fanns ett uttryck. Jag har lärt mig många nya ord längs vägen här kan jag säga.
Nej, men det där är hur ofta det händer att någon möter en björn.
Har ni mött björn?
Nej, men absolut inte. Det är ju extremt ovanligt. Okay. Ändå så är alla livrädda för
alla är livrädda för björnen.
Ja, det är ju väldigt... Alltså innan jag flyttade hit så hade jag aldrig ens tänkt på att det fanns björn i skogarna. Jag är ju också uppvuxen i... den djupaste skogen. Och liksom, eller vi har varit väldigt mycket där, men jag hade aldrig tänkt tanken.
Var det aldrig någon som sa så, akta dig för björnen?
Nej men det är ju inte alltså det man behöver akta sig. Folk är så, akta dig för att gå vilse. För det är det som är,
det är det med faran. Fan.
Eller hoppa i bäcken.
Känner mig så jävla illa rustad verkligen.
Men däremot har det ju skådats björn.
Ja, men det måste ju blivit en snackis.
Ja, precis. Ja. Det har det ju blivit. Jag har kompisar som har sprungit på björn när man har varit och fiskat.
Ja.
Framförallt om man har hund. Man ska inte ha hund med sig in i skogen.
Nej, men alltså om man går in i skogen, man har någon som har sett en björn i skogen, då är det ju napalm, tänker jag. Då bränner man ju ner skiten. Och anlägger kanske en trevlig vattenpark av holländska mått, där man kan åka vattenrutschkana under ordnade former. Labusius lyfte på en bit korrugerad plåt i skogen en gång och såg ormar. Hundratals ringlande, slingrande kroppar som alla fick världens fart när jag hittade deras gömställe. Jag släppte plåten och sprang därifrån i panik. Usch! Och ett annat äckligt djur, Merkur, har sett. Två nakna tyskar, gubbe med kärring, enbart iklädda tofflor, tillsammans konkande en enorm picknickkorg.
Det är äckligt.
Nej, inte så läskigt, men väldigt vanligt, tänker jag.
Ja, jag alltså, tänker,
finns det något nakna tyskar gillar? Nej,
ormarna ska ändå vara där.
Ja, just det. Men är inte nakna tyskar ändå en del av den svenska faunan vid det här laget? Det är, det är väl ett mer naturligt inslag än ormar?
Ja, sant, i och för sig. Farsan berättade någon gång, han hade varit fiskat någonstans i någon fjällsjö. Och så hade de sovit i tält. Och så hade de tyckt att det var så jävla knurigt.
Nej, det var en tysk under!
Det var ingen tysk, men när de rev tältet så var det råttor.
Nej, men vad fan?
Som
nej,
hade legat ihjäl.
Sluta nu, det här är helt sjukt. Det här är helt sjukt. Det finns ju Vans, vill jag säga. Plötsligt älskar jag Vans.
Men om man bara skriker lite och stampar så försvinner ju alla djur.
Är det så man ska göra? Är det så man ska göra? Okej, vad bra. För att ni
jag tror man inte ens behöver det, utan det räcker nog att bara vara där.
Har ni sett filmen på hans, när björn kommer rätt emot honom och han bara gör så... Och björn sticker av.
Nej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Alltså fan vilken tur jag har att jag har som kan lära mig hur jag ska göra om jag träffar. För annars hade jag ju trott på allt som stod på Flashback. Ja. Till exempel pojkekorv har ett exempel på hur man ska göra om man ser vilda djur då. Men det här kanske inte stämmer. Det var på försommaren innan första slotten, vad fan det nu betyder. Såg ett rådjur som beta kanske 30 meter från en åkerholme. Också något jävla påhittat ord. Tänkte jag smyger mig väl på den och ser hur nära jag kan komma. Smög hukad och långsamt på den bakifrån när den hade huvudet nere i vallen. Frågetecken, vad fan är det? Hon tittade upp ibland och jag tyckte nog att hon borde ha sett mig, men jag stod väl still och hade skogen bakom mig. Trodde aldrig att jag ens skulle komma nära. Jag kom faktiskt ända fram, bara kanske någon meter ifrån. Visste inte vad jag skulle göra nu. Minns inte varför jag inte tog en bild eller något, men mobilen låg väl dåligt i fickan. Jag slängde mig över rådjuret, ner över hals och rygg och drog ner det på backen och sen släppte jag det.
Okej.
Nej.
Inte
varför
så.
Då? Men varför rådjur är väl helt jävla harmlöst?
Det är fan sant. Jag har ju faktiskt sett rådjur. Varje vecka ser jag ju rådjur. Ja, de är inte farliga. Jag gör aldrig så här.
Nej.
Min osäkerhet överhanden på mig. Nej. Det här att man smyger på rådjur bakifrån, välter dem och sen springer därifrån.
Nej, jag har aldrig hört talas om
nej,
det.
Nej, okej.
Okay. Det kan också bli en rörelse.
Ja, dåligt tips. Det här då, har ni blivit jagade av vildsvin någon gång?
Nej, jag har aldrig sett ett vildsvin. De är ju så skygga.
Det bodde ju en familj på Västra.
Gjorde det?
Ja, som
de
jagade folk.
Som,
nej, det är nog tur det. Men liksom tidiga morgnar så hade de jagat folk genom kyrkogården.
Och det hade jag velat säga, för på Västra kyrkogården hänger så jävla mycket tjackisar. Det hade varit så kul att se en vildsvinsfamilj jaga iväg ett gäng med nunchakos.
De är otroligt aggressiva.
Ja, de är ju det, men de är ju också superskygga.
Ja, visst. Nej, men det var nej, just att de...
Det är flera i tråden som berättar att de har fått fly ner i åar och bäck. Och hem till folk och knackat på dörrarna och sådär.
Krill... Men är det då att de har gått in i någon som precis har fått en unge?
Ja, men säkert. Ja. Krill skriver, konceptet vildsvin är så jävla absurt. Förrymda, håriga grisar som liknar 150 kilos ministridsvagnar. Utskjutna likt kanonkulor ur småslyn. Manglar de sönder dina ben för att sen spetsa dig med två megatänder. Sen grymtar de hånfullt efteråt. Vifta på sin knorriga lilla svans. Nej, jag väljer vargen. Jag väljer också vargen. Eller IS kanske.
Alltså, jag har hört, det här säger jag med reservation för att jag eventuellt är dum i huvudet. Men jag har hört att alla vildsvin som finns i Sverige från början är förrymda. Alltså en hord som är liksom förrymd.
Men det är ju asnojigt, då fattar man ju, då är det ju verkligen som gangsters. Då har de ju liksom rymt från sina fängelsen, bildat egna gäng för att sen liksom göra upp med mänskligheten. Ja, hur fan kan man vara där ute?
Men då är de ju en invasiv art i så fall.
Ja, men alltså, jag har inget, det kan ju vara på grund av var jag är uppvuxen, men jag har inget minne av att det pratades om vildsvin.
Inte jag heller. Skogen blir ju farligare och farligare.
Ja.
Det är så. Jag väljer IS. Vet ni när jag verkligen väljer IS? När jag läser det här från Gary Glitter.
Oh, bra namn.
Gick in på en liten stig och kände mig enormt iakttagen. Får en märklig känsla i kroppen. Ser sen i ögonvrån någonting rätt litet i storlek. Som en räv ungefär. Som står på alla fyra och kollar på mig på avstånd. Sen ställer den sig upp och springer iväg. På två ben!
Nej, ja. Det där är ju de... vad fan heter de?
En tvåbent räv. En räv, alltså någon slags muterad räv som ligger på alla fyra först. Man bara, jag fattar vad du är. Du är en räv. Jag kan inte tänka mig något läskigare än att den plötsligt ställer sig upp, springer därifrån på två ben. Jag har haft mardrömmar hela natten efter att ha läst det här. Fy fan vad äckligt.
Ja, men det har nog också inte hänt. För det, delar av det här gänget är ju också inne i paranormalforumet. För det finns ett koncept där som jag inte kommer på nu vad det heter.
Nej.
Om för just djur som är kryptozoologi heter det. Djur som är på fel platser till exempel. Ja. Eller,
För det finns ju inget äckligare än liksom, en oförutsägbar natur.
Nej.
Det är ju det.
En gång så satt jag vi hade en stuga utanför Hemavan. Så satt jag och såg på tv där, jag var kanske 10. Och så tittade jag upp, då står det en ren som trycker muren mot fönstret.
Nej, men...
och slickar nerifrån och upp. Wow. Och så tittade jag på min pappa som också ser samma sak. Och det enda han säger är...
Jävlar. Åh gud. Min mamma hade hämtat armborstet omedelbart och skjutit först mig och sen sig själv. Typ tvärtom som man ska göra på flygplan för att vara snäll mot barnen. Jävlar i havet.
Men det är också intressant att du är sådär. Nu läser du i och för sig all den här skräckpropagandan. Men det är ju ungefär 1 miljard gånger större risk att du dör i en bilolycka kanske.
Du åker ändå. Men hellre det än att behöva dö av skräck när man har sett ett fyrbent väsen plötsligt ställa sig på två ben och trippa iväg bakom en stubbe. Då dör man ju bara, lägger man ju bara ner och själv dör. Jag vill inte leva i den här världen.
Nej, jag fattar.
Den här upptäckten levde ju till viss uppståndelse på forumet såklart. Men inte lika stor uppståndelse som när en flashbackare lyckats kryssa det absolut ovanligaste skogsfenomenet som finns. Och vi pratar inte om Jehovas vittnen som folk har stött på. Eller män som sover fastklamrade högst upp i grantoppar som folk också har stött på. Eller fransmän som går kungsleden i loafers, vilket folk också har stött på. Nej, vi pratar om ett fenomen så ovanligt att varje gång det förekommer... startas det typ 3 trådar, det känns så i alla fall. Vi pratar om invandrare i skogen. Det finns flera trådar där flashbackarna undrar, vad såg jag precis? Och varför? Vad gör de i skogen? Sandsvett skriver, det är blivande rekryter till IS. Eftersom de inte har tid med någon utbildning på fältet måste de lära sig hantera vapen innan de åker ner. Ofta köper de något luftgevär och skjuter på någon stackars gran. Ja, stark teori. Henrico tror, om det är menamän i grupp, då är de nog ute efter att visa makt och markera att hela landet numera är deras revir. Mer som en moralgrej för dem själva i kampen om världsherraväldet. Swinto vet i alla fall vem det som ligger bakom de här utplacerade invandrarna. STF, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och andra organisationer är fulla av PK-kärringar som vill tvinga på alla andra mångkulturen, och så försöker de godhetsknarka genom att ta med araber på tur. Sen förekommer såklart mycket mindre troliga teorier som Pokémon Go eller de kanske plockar svamp och sådär. Men Iman 2014, de tror inte på de här observationerna alls. Varför skulle någon vilja vandra i naturen i Sverige där det är 50% chans att det börjar ösregna mitt på dagen och det blir totalt blöt och sen förkyld mitt under sommaren? Nej, invandrare undviker friluftsliv i Sverige när man hela tiden måste vara rädd att man kommer bli blöt som ett djur. Det här låter som något min mamma skulle kunna säga.
Men jag menar, det är ju en väldigt specifik sorts invandrare. För jag menar, thailändare behärskar ju den svenska skogen generellt sett väldigt mycket bättre än vad vi själva
är. Är det inte för att de är så illa tvungna, Mia?
Jo, men även om det spelar själen någon roll, tar vi hänsyn
nej,
till det.
Nej, det är sant. Det är sant. Nej. Så det går att assimilera sig till den svenska skogen.
Du menar att de inte älskar det på riktigt?
Ja, jag menar mer att de har en tendens att gifta sig med män som bor på obygden och eller försörja sig med att plocka bär.
Det är väl framförallt bärplock som gör att man snabbt lär sig att behärska.
Ja, behärska skogen. Mm. Ja, men så är det nu. Men, så Iman säger det här förekommer inte överhuvudtaget. Men nej, vi vet ju bättre. Och flashbackarna har ju faktiskt sett de här fynden. LKK Kingen skriver, jag var med en kompis på fiskeäventyr längs en av våra älvar uppe i norr för några år sedan. Kom till ett ställe, det är 4 mil tråkig grusväg att genomlida, och väl framme, ja, då står det 2 falafelrullare och kastar vid strandkanten. På ett ögonblick bestämde vi oss för att vända bilen och ta oss därifrån. Det här kändes hemskt, på riktigt. Känslan av depression var enorm, och i efterhand, ja, då blir jag ledsen bara av att tänka på det. Rävar som ställer sig på 2 ben och springer därifrån, inga problem. 2 falafelrullare, omedelbart vända om till tryggheten igen. 7:30 hos mig har också sett dem. Jag och min fru är friluftsintresserade och vistas ofta i skog och mark. Vi plockar svamp och bär, njuter av lugnet och strövar runt. Nu den senaste veckan har det hänt några saker som gjort oss båda förbryllade och skrämda. Under alla de år vi plockat svamp och bär har vi aldrig stött på den här typen av män i skog och mark. Men under cirka en veckas tid har vi vid 4 tillfällen stött på menamän långt ute i skogen. Jag misstänker starkt att dessa muslimer antingen letar efter kantareller eller vill ta våra kantareller så de kan sälja den på torget. Eller så tillverkar de bomber ute i vår fina gröna skog. Det är vansinnigt att vi har så lite kantareller, men dessa muslimer, de tänker plocka allt. Vakna Sverige, vakna för helvete.
Är det som, kom inte hit och ta våra tjejer.
Kom inte hit och ta våra kantareller. När ska folk fatta att det här landet är kört? Och snart är det inbördeskrig. Kapten Svartpiller, han är uppeldad. Det var när Svenssons kantarellställe hotade som motståndet började på allvar. När någon måtta får det vara. Och Pungpuckel är vansinnig. Vi godhetsknarkar så hårt att vi får springa ut i skogen för att vara i fred. Men nu har de hittat hit. Vad ska vi göra? Hur ska vi sluta godhetsknarka? Confused Soul skriver, tack för tipset TS. Jag ska gå ut mer och ofta nu med blattegänget i skogen. Förhoppningsvis irriterar jag någon liten småtjock svenne. Och Grisigt skriver, vilket jävla mardrömspar om 7:30 hos mig. Friluftsintresserad och vistas ofta i skog och mark. Vi plockar svamp och bär, njuter av lugnet och strövar runt. Och nu är muslimerna här och köper våra limited edition fjällrävenkläder och Gore-Tex-skor. Nu får det fan vara nog. Ni tittar mycket på 7:30 hos mig också, va? Jag hade hellre gått på dubbeldate med Abu Bakr al-Baghdadi och hans fru är ner 2. Behövs verkligen färre som ger tråkmånsar i detta land. Hoppas de tar er och gör jihad. Har ni, hör ju. Där
jag
är vi
ju
nu.
Personlig erfarenhet av att ha blivit utsatt ett för Jihad. Om ni minns när jag köpte kantareller på Hötorget för 1000 spänn.
Just det. Det var det som var Jihad.
Ja, just kände det. Så.
Ja. Och därmed, när du köpte de kantarellerna så stöttade du det här systemet.
Jag gjorde det. Allt är mitt fel.
Och nu har du bidragit till att skogen, ja, den är förlorad till mångkulturen. Användaren, en liten uggla, känner sig starkt utrotningshotad. Det kommer gå åt helvete. När invandrarna kommer hit och tar med sina insekter och kryp. Kryp som är mycket starkare än våra svenska varianter.
Och sina vildsvin.
Så deras insikter tar över helt och hela ekosystemet faller. Ja, skogen verkar inte kunna hålla mångkulturen borta. Svensken har förlorat hoppet. Och det krävdes varken ormgropar, dogging eller brinnande IS-burar. Det räcker med en muslim med en riktigt välfylld kantarellkorg som man sen säljer till Emma Knyckare. Eller en falafelrullare som fiskar i Norrland.
Just det. Ja. Men du, Ina, om invandrarna nu har börjat ta över skogen, är det inte dags för dig då att göra detsamma?
Ja, jag tänkte det ända tills den här som hoppar upp på två ben. Fram tills dess var jag med. När det bara var tjackisam och rullchackas. Då var jag med. Men ormgrejen är ju riktigt äcklig också.
Den är otroligt
äcklig. Den är riktigt äcklig.
Den är svår att leva med.
Ja, nej, men jag gillar ju de här skogarna som ni kanske då, som är lite mer uppväxta längre bort, skulle kalla parker. Jag och Emma var ju mycket trevlig i skog i Lund. Den här stadsparken.
Det var ingen skog.
Nej, men den var ju så mycket ekorrar.
Det är liksom
det var som att ekorrarna inte kunde klättra också. Så man verkligen fick se hur gulliga de var. Jag vet inte om man hade knäckt bakbenen på dem eller något. Men det var 5 av 5 skog. En liten damm. En liten bänk. Det enda som saknades var en liten birgarten.
Just det.
Ja, det hade varit väldigt trevligt.
Det är det du vill.
Ja, precis.
Det var mindre skog än Botaniska trädgården. Men är det i den här tråden det också finns ett inlägg...
Om oss.
Om oss. Det är någon som har sett 3 stycken kvinnor gå och säga saker om Flashback och pilla sig själv i stjärten.
Med en stor hund. Mm. Ja, nej, det kan ju vara vem som helst.
Det kan det ju vara.
Det var jag som pillade mig i stjärten.
Ja, det var bra. Det var bra att det inte var hunden. Att du var tydlig med det, så inte vi svärtade ner.
Det trodde jag var att hans fantasi hade flödat.
Nej, men
det
är alltså en tränade hel på
korrekt showen. Bildring.
Vi gick ju och tränade på showen. Ja. Och under den fasen så fanns det fortfarande ett moment i showen där jag petade mig just i rumpan och luktade på fingrarna.
Ja, som kanske kommer tillbaks.
Vem kanske.
Nu när du ändå har repat in det. Flash.
Så det är jag, så det är jag. Nu blir det fitta fat handgranat. Det blir lite blanda och ge. Vi får se vart det här landar.
Jag älskar hur det ristades in i din själ. Ja, det uttrycket.
Kanske ska tatuera in det i pannan.
Det tycker jag.
Precis. Ibland tittar ni på mig med frågande ögon och undrar vad det är som pågår.
Mm. Och då tänker du, om du hade det i pannan så kunde du bara peka på...
Ja, precis. Nu är det här igen. Nu är det här. Jag ska prata om fina minnen. Det är där vi börjar. Mm. Det är så mysigt tycker jag när flashbackarna blir sentimentala och blickar tillbaks och delar med sig av sina lyckostunder i livet. Till exempel i trådar som ditt bästa cannabisminne eller ditt bästa Kent-minne, det är inga. Eller...
bandet tog skitlåten innan jag fattade.
Inte personen Kent.
Nej, jag tyckte det hade varit ett så konstigt sätt att samla ihop folk. Minnen av olika personer som heter Kent.
Det finns ju en tråd om Gary och Jerry där de skriver...
Det
ska jag läsa.
Gör det.
Man bara ska berätta olika erfarenheter av folk som heter Gary.
Jag har en där och en på Jerry. Jag ska gå in och skriva.
Jättebra, då ska jag kolla på den. Men mycket sådana tror jag är ditt bästa eskortminne. Och så sitter de och myser och delar med sig. Det allra raraste är kanske när Flashback går i barndom och delar med sig av sina bästa minnen från den och myser. Väldigt, väldigt gulligt. Jag har tagit ut 3 exempel på trådar från det. Vi börjar med tråden ditt bästa minne från nöjespark. Då är det Rakanoka som skriver Borgbackens berg- och dalbana. Avslutning på sommarlovet innan färjan till Sverige. Ja, det var tider. Någon annan skriver, det gjorde vi också! Det var tider det! Och en tredje skriver om när den vågade åka fritt fall för första gången. Den mäktighetskänslan.
Gud, det minns jag också.
Och en fjärde då om att få pussa och petta en tjej i kärlekstunneln på Gröna Lund. Ja, väldigt, väldigt gulligt och rart. Men sen händer det alltid någonting. Över till Faxmo. Liseberg. Råkade fälla en tjej in i glasrummet på Liseberg så hon föll och slog i huvudet rätt in i glasrutan. Trodde hon skulle ha sönder skiten, så hårt slog hon i. Ja, den plågan och försöka ta sig ut ur glasrummet så fort som möjligt utan att börja skratta. Vad fan ett helvete. Kan fortfarande tänka på det idag och le för mig själv. Ja, så.
Mysigt.
Ja, fina minnen, verkligen. Över till tråden, vilket är ditt bästa minne som barn? Här är det mycket då. Vi kan börja med det här inlägget från Hits Me som skriver: några av mina bästa minnen är när jag fick vara med mormor och baka. Jag älskade att baka och gör så än idag. Några andra är ju det att äta farmors bullar och plocka blåbär med farmor och farfar. Minnet av farmors köttbullar och mormors kroppkakor, de är inte heller att förakta. Rart.
Ja, verkligen. Jag var helt säker på att du skulle stanna vid kropp på kakor här.
Jag
lina i bordet och tänkte, nu blir det äckligt. Ja. Nej, det var bara en rar...
Det var bara... Ja. Det börjar rart.
Det behöver man ibland.
Brukar vara rart. Det är mysigt om man liksom förbereder sig på gullig läsning. Över till Twipix. Mitt måste vara när jag alltid var så hungrig på dagis och de vägrade ge mig mer mat och jag beslöt mig för att äta papper. Kommer även ihåg när fröknarna hade sprit med sig till dagis. Självklart blev det ett riktigt liv bland alla fröknarna när de fick reda på att min kompis druckit vodka. Ja, vilka minnen.
Ja, vilket dagis.
Vilket dagis.
Det låter som ett rumänskt barnhemsdagis.
Those were the days. Vilket mys. Jag tror att vi stoppar där innan Marcus Nordic hinner berätta om när han var 4 och hans pedofiliska rötter föddes. Ja, för det var ju mysigt ändå med all den här nostalgin. Över till en tråd som fått flashbackarna att maxa myset. Tänka tillbaks och upptas av total nostalgi. Mm. Det är ju tråden ditt bästa knivminne. Tråden för alla knife lovers. Ni kan gissa hur det börjar och hur det slutar. Flowtech skriver: tjenare alla flashbackare och knife lovers. Jag undrar vad som är ditt bästa knivminne. Var det när du skar upp det där saftiga älgköttet? Eller var det kanske när du spelade dart och slungade iväg den glänsande silverfärgade kniven mot darttavlan? Jag minns en dag då jag som liten pöjk var med i scouterna. Skjortan hade mor min strykit, slipsen var välspänd och byxorna var ända upp till magen. Jag minns då denna vackra dag då jag och min scoutledare satt framför lägerelden. Helt plötsligt ser jag scoutledaren ta fram en liten träbit ur ena fickan. Han ger den till mig och jag greppar tag i den. Sen, som en ridande häst från skyn, så ser jag ett vasst skimrande föremål börja sticka upp ur scoutledarens ficka. Scoutledaren vänder sig mot mig med ett leende på läpparna. Han plockar fram det skimrande föremålet och då får jag se den största kniv jag någonsin sett i mina dagar. Han ger sakta men säkert kniven till mig. Jag greppar den stadigt med min högra hand. Då säger scoutledaren: hör du pojk, ska du inte prova på att hugga lite i träbiten? Jag blir alldeles till mig. Jag känner hur orgasmen börjar bildas när jag tänker på denna tanke, denna våta tanke, och får hugga det vassa knivbladet mot den hårda, sträva träbiten. Jag gör mitt första hugg och får till en riktig fullträff med kniven. Samtidigt i bakgrunden hör jag hur scoutledaren applåderar och hojtar av glädje. Han blir så glad som man ser hur skummet börjar vattnas i käften på han, och där står jag med kniven stadigt greppad i handen. Sen ler jag och tänker: när jag blir stor ska jag bli knivmakare.
Ja.
Så mina vänner, det här är
knivmakare.
Mitt...
Han ville börja tillverka dem.
Han vill börja tillverka dem, ja. Väldigt fint, ja, minne. Men bra också, introduktion
också
till sin första kniv.
Som ett sätt att kringgå reglerna för barnpornografi. Men det är som att man byter ut lite ord här och där för att...
Ja, det är, ja, absolut.
men vad är fel med det?
Jag tror till och med att det är någon som gör det, tror jag.
Ja, byter ut. Ja, men det känns
lite kniv mot penis.
Ja, det känns lite som att det var ja, svårt var skönt att någon tog ett ansvar. Mm.
Thea skriver också, så mina vänner, det här var mitt bästa knivminne som följt mig genom livet. Idag så har jag tillverkat 12 egna knivar och alla ligger inne i vitrinskåpet med spotlight som lyser upp de silvriga knivbladen så att man nästan bländas av knivarna när man ligger nedsjunken i soffan i bara kallingar och glor på TV.
Ja, det står är... det om han är singel eller?
Vi får bara anta det. Kanske ihop med scoutledaren fortfarande. Eller så har han dött vid det här laget då. Men det är ju en härlig walk in the memory lanes. Ja, ni kan ju nästan ana vad som kommer bjudas på efter det här. Det börjar alltid så fint, men stanna där. Klitor Isbjörn skriver: mitt finaste minne var när en kompis till mig skulle låna min fickkniv. Riskmedveten som jag är förklarade jag hur kniven i fråga fungerar. Jag varnade honom för något jag själv råkat ut för några månader innan detta. Att bladet viker sig. Att han verkligen måste ta i åt rätt håll. Han började karva i den stenhårda biten. Bam! Bladet vek sig. Trängde in en halv centimeter i fingret. Han tittade på mig med ett sjukligt paft ansiktsuttryck. Precis det jag varnade honom för. Sjukt. Ja, fint minne.
Verkligen.
Slicksmurfen skriver: har två fina minnen som jag tänkte som jag tänker på så här på rak arm. Det ena var när jag var liten och hade fått en splitten i Mora 2000. Heter de så?
Ja då.
Aldrig Mora hört.
2000. Det låter konstigt, men okej, jag köper det.
I kombination med Mora så känns det inte som att man skulle...
dubbelt. Ja.
Precis. Och sen så har han då dratt fram kniven, visat den för brorsan som har försökt lägga fingret på äggen och bara kolla skärpan. Nej. Blodet för sig. Sen skriver han: ett annat minne är när vi satt ett gäng grabbar i skogen och grilla. Då min ena polare bestämt sätter kniven i stocken vi sitter på. Vad han glömde det var att den saknade parelstång. Nej! Så näven följde med hela vägen längs äggen. Han svimmade efter att ha kollat med ett blekt ansikte på såret. Mysigt. Ja. Någons finaste minne.
Ja, väldigt svårt för såna här historier.
Ja, det är äckligt. The Good Guy skriver: när jag var 13 så punkterade vi däcken på en bil. Kändes riktigt bra faktiskt. Gjorde det 2 gånger sen så började han använda garaget istället. Ja, det var tid det. Cannabis skriver: jag samlade på knivar när jag var mindre. En dag fick jag en riktigt häftig fällkniv. Jag köpte den av en äldre granne. Det var en ganska stor fällkniv med tydligt USA-tema, Stars and Stripes och en stor örn. Tog med den till skolan nästa dag för att visa kompisarna som var gröna av avund. Senare samma dag hade vi gymnastik. Denna dag var även grannklassen med. Våra klasser tävlade alltid mot varandra och efter lektionen var det lite tryckt spänning i omklädningsrummet. Jag var lite extra sur på en kille som hade fuskat på fotbollen så jag snärtade honom på röven med min handduk. Han blev sur och puttade in mig i väggen. Sen gick han in i duschen. Utan att tänka grävde jag fram kniven ur ryggsäcken och sprang efter honom. Skrek! Viftade med kniven framför hans ansikte. Jag hade ju inte tänkt göra någonting. Jag ville bara skrämma honom och vara tuff inför klasskompisarna. Under tiden jag stod där inne hade någon sprungit och skvallrat med läraren som kom springandes in i duschen och slet tag i mig. Sen fick jag sitta en stund på hans rum och förklara mig naken.
Oj!
Ja. Fint knivminne.
Ja. Det var inte lika illa som många av de andra.
Nej, det var det inte. Han skriver också: det var även med denna kniv jag dödade min första gädda. Tryckte bladet genom huvudet på bästen med all min kraft. Mäktig känsla.
Ja.
Också en skogsupplevelse. Sea Dog skriver, det här kanske ni kan relatera till om ni någon gång har varit på en klassresa. Buss.
Yeah.
Sidok skriver: skulle på klassresa i ungdomens glada år. Jag var väl typ 12 år. Vi fick lov att ta med en liten kniv som vi kunde använda vid diverse utflykter under resans gång. När vi i bussen blev tilldelade apelsiner som mellanmål åkte naturligtvis stiletten framför att underlätta skalningen av apelsinen. En av medföljande lärare fick syn på hur jag likt en Chicago gangster drog upp stiletten och slog ut bladet. Läraren kom rusande och slet kniven ur handen på mig samtidigt som han förklarade att det minsann inte var en lämplig liten kniv att ha med sig på en klassresa. Lyckan var total när jag sen fick se denna lärare sitta och experimentera med kniven och den slog upp med resultatet att han skar sig rätt kraftigt.
Ja, det där var ett soligt minne.
Det är ett soligt minne.
Ja, jag känner med honom.
Man köpte väl mer i och för sig butterflies och sånt på klassresan.
Ja, om de var utanför Sverige så var det ju så. Det var väl det man gjorde på klassresa, tror jag.
Tittade på en kyrka utanför Sverige.
Ja, på gymnasiet var vi i Prag flera gånger.
Vi var i Danmark en gång.
Det var ju inte så mycket klassresa då i Prag. Det var ju mer bara att man åkte till Prag.
Just det.
För att Kishi ordnade en resa.
Ah, ja, ja, ja.
Så 400 ungdomar. Ja, det var med då. Men det var ju en renodlad...
400.
Ja, ja. Ja, vi har pratat om det på den innan. Men det var ju en renodlad kniv- och vapenresa. Mm. Det var ju kaststjärnor, tårgas, butterflies och stiletter.
Mm. Man laddade upp
en och annan kväll
på Järntorget.
Precis. Kom man hem. Skinande.
Alltså, mysigt, Ina. Vad härligt att du delar med dig av dina fina minnen. Ja, det är härligt. Och också härligt när Flashback gör det. Men så blir man vuxen och glädjens dagar är plötsligt lika glömda som Erik Amarillo. Ja, det är nu jag byter helt spår. Nu är vi på fat. I fitta fat, handgranat.
Ja.
Nej, men vi pratade ju om Erik Amarillo i Ligga-avsnittet.
Just det.
Den här sången han har gjort. Och då,
den vill du ligga med mig.
Precis. Ja. Började man fundera på så, vad hände med den killen?
Ja.
Det var ju ändå en one hit wonder.
Ja.
Och så såg jag att Tobias, som är våran patron och också en jävla stjärna, diskuterade Discord-kanalen. Erik Amarillos liv och vad han håller på med nu.
Liv och gärning.
Han la upp en artikel, Guld Tobias, med rubriken Toppade listorna, nu vaccinmotståndare i Ljungskile.
Ja.
Och så är det en otrolig bild till den här artikeln på hur Erik Amarillo ser ut nu. Mm. Jag tror att vi får lägga upp den. Kanske inte kan lägga upp den helt offentligt, men på Patreon i alla fall, jag vet inte. Nej, men han har ju då sån haremsbyxa och bor i ett torp i Ljungskile. Han har också gjort en låt.
Ja.
Eller han har gjort om sin gamla låt. Ja, jag plockade ut en bit ur den.
Okay.
Du kan lyssna här.
Ja, gärna. Om jag spritar mina händer flera gånger varje dag, andas genom ett slags filter, kväver varje andetag. Om jag alltid håller med alla de som faktiskt vet, de som kallar sig experter, för om vi är mot TV. Vill du ligga
med mig? Om du ska fram. Men det här trodde man ju var ett skämt.
Är det han? Ihop med någon annan.
Vad har hänt med hans röst?
Autotune, tror jag.
Alltså, vilka
eller är det någon annan som sjunger, Emma? Kanske? Jag vet inte, men det är han i samproduktionen.
Vilket gott humör jag blev på nu.
Ja, jag blev också väldigt, väldigt glad.
Det här var
gjort något kreativt av den här underbara dängan som han ändå gjorde för över 10 år sedan i alla fall. En antivax-låt då. Det är lite oklart med vill du ligga med mig då? Det hade varit bättre med typ så, vill du tro på oss? Jag vet inte.
Vill du tro på rymdödle då, om sanningen
just
ska
det,
fram?
Någonting, jag vet inte. Då är det fitta för att hänga något så här. Apropå Erik Amarillo, fina minnen och att gå i barndom. Här har vi en rörlig övergång jag väldigt gärna vill ha ett pris för. Kommer ni ihåg då, jag skickade ju det här ligga sms'et efter liggatråden till några i min telefonbok. Och det är ju några som fortfarande inte har svarat om ni som lyssnar är intresserade. Erik Särde är i och för sig den enda som inte har svarat. Noll respons därifrån. Så jag har liksom inte kommit vidare någonting. Och nu har det ju gått ganska många veckor. Och när det här avsnittet släpps så har det ju gått ännu fler veckor. Då tänkte jag att jag skulle gå vidare där jag ändå har fått mest respons. Där det har blivit mest konversation. Och det här är en jättedum idé, det förstår jag ju också. Men det är ju då E-Type som inte var E-Type.
Ja.
Som är barnet?
Ja, eller tonåringen.
Jag vet inte exakt. Ändå barn. Är det en diskussion nu om hebefili, pedofili?
Jag hoppas det.
Ja, den kan vi ta efteråt. Men det var ju
jag tycker den känns levande nu.
Okej, det tycker jag. Det här barnet, eller ungdomen då, skrev ju jävla pedo.
Ja.
Så att det var väl något slags barn på något sätt. Då.
Mm.
Då tänkte jag, det kanske inte var så bra med den framfusigheten ändå.
Nej.
I liksom bara ligga frågetecken.
Nej.
Han tyckte att det var lite sus, eller hon, att skicka... och var typ 50 år och skicka det sms'et till honom henne.
Där du rentvådde dig och skrev jag är inte 50, men inte...
Jag är 35.
Ja, men inte skrev att du inte var pedofil.
Nej, men det är väl självklart att jag inte är tills nu då. För jag tänkte att jag skulle skicka en lite mer förfinad förfrågan.
Till samma barn?
Nej, mer ut i eten här. Okay, okay. Till barnet.
Okay.
Ja, och så får vi hoppas att
Till samma barn.
Hennes pappa är till liksom. Ja, som sagt, det har varit lite... Järntrådarna har... de har gått åt olika håll. Mm. Mm. Ja, precis. Och då binder jag ihop det så här då. För att ett barndomsminne som verkar hemskt i andras ögon kan ju bli någons allra finaste. Man vet ju inte, eller hur? Så här kommer en mer förfinad fråga med hjälp utav Erik Amarillo.
Åh, det var länge sedan. Gud vad härligt.
Om jag låtsas vara 12 bast eller ger dig mycket sprit. Om du får Pokémons av plast får jag komma på visit. Om jag lär mig allt om TikTok, om jag köper ett marsvin. Om jag tar på en trenchcoat och lockar dig med en pralin. Om jag skärde mig i facet och kanske också bytte kön. Om jag körde bilbarnsracet och gav till dig min hela lön. Om jag bjuder dig på donken eller drogar dig med E. Om jag skaffar en hästponken, lovar att din macka bre. Vill du ligga med mig då? Om det spelar ingen roll. Vill du ligga med mig då? Fast jag ser ut som ett stort troll. Vill du ligga med mig då? Fast lagen säger no, no, no. Vill du ligga med mig då? Eller fortsätta avstå. Om jag bjuder dig på bio. Om jag hugger av min hand. Om jag brummar tåg av brio. Om jag bygger slott i sand. Om jag äter 1000 maskar och blir riktigt bra på WoW. Om du får springa runt med saxar, kan det då bli true love? Vill du ligga med mig då? Åldern spelar ingen roll. Vill du ligga med mig då? Polisen har så dålig koll. Vill du ligga med mig då? Fast jag ser ut som 42, men jag är ju 35. Vill du komma till ditt hem? Skulle vara väldigt trevligt med svar. Men inte blanda in din pappa. Gör inte. Vi har ju faktiskt också en advokat. Om det skulle vara så.
Patrik ska bli när han hör det här.
Jätteglad.
Ja, det ska han bli.
Mm. Emma, vilken fantastisk låt.
Ja, den var otrolig. Tack. Fy fan vad bra.
Det känns fin att få med sig ut i verkligheten.
Saker du gör när du är desperat. Ja, det var väl allt för idag, va?
Ja,
det var det. Absolut.
Ja.
Puss på er.
Ja, tack så mycket till alla som lyssnar. Tack till våra patroner och tack till Flashback. Och så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Ja, hej,
hej. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.